Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Du lyssnar på Studio Krim och det är den 20 mars idag när vi spelar in. Mitt namn är Ricardo Burrows, jag är reporter på LT och gör den här podden tillsammans med Torbjörn Granström som är LTs krimreporter. Och jag tänkte att innan vi sätter igång med veckans avsnitt så vill jag faktiskt höra från er, lyssnarna. Har du någon fråga du vill få besvarad av oss här på Studio Krim så tycker jag att du kan mejla in den till min mail som är ricardo.burrows@bonniernews.se. Stavningen hittar ni i avsnittsbeskrivningen, för då tänker jag att jag och Tobbe kommer att svara på dina frågor i ett framtida avsnitt. Så passa på att mejla in. Och med det avklarat så tänker jag att vi ger oss in i veckans avsnitt. Vi kommer köra ett litet svep över de senaste händelserna i den kriminella världen i Södertälje. Och vi börjar med gripandet av en person efter mordet på 30-åringen i Flemingsberg.
Det stämmer. Det var ju ett mord den sjunde, eller natten mot den 7 mars. En 30-årig Södertäljebo som under en tid hade bott i en lägenhet i Flemingsberg, som öppnade ytterdörren där vid ett tiden på natten för att gå ut i trappuppgången då en mördare slog till och sköt honom. Och sen sprang därifrån. Och i torsdag så greps alltså en 20-åring som härrör från norrort kan man säga. Han har haft bakgrund i Rissne och i Järfälla.
Mm. Vad är det för typ av person, vet vi det?
Det är väl, om vi säger som så, en ganska typisk person i såna här kretsar. En person som har en brokig bakgrund, som har placerats i HVB-hem, bott i familjehem. 2018 kan vi konstatera att socialtjänsten grep in efter att han hade en 70% i frånvaro från skolan och hade haft en lång frånvaro innan dess också, men det här pikade väl på något sätt då. Och samtidigt ungefär så misstänktes han för ett par butiksrån, att han umgicks i, ska vi säga, kriminella miljöer med droger. Han hade sagt vid något tillfälle till någon socialsekreterare att han sprang ärenden åt äldre kriminella, springpojke. Lite så. Och socialtjänsten grep in, placerade honom. Han rymde från något HVB-hem. Det blev någon LVU-placering. Han placerades igen och slutligen så hamnade han på ett familjehem som är liksom mer öppet, om man säger så, i norra Stockholm. Och därifrån flyttade han ut förra året, vet vi. Och i november samma år så registrerar Skatteverket honom som försvunnen. Så då är han alltså... Han har ingen fast adress helt enkelt.
Han är försvunnen, men vad kan han tänkas då ha varit?
Förmodligen kringflackande liv, bott hos kompisar, övernattat här och där. Sannolikt, gissningsvis. Det är inte helt ovanligt.
Nu har han ju bott både i Järfälla och Rissne. Han rör sig väldigt mycket i norrort. Alltså, det är ju en ganska lång bit från Södertälje. Vi pratade ju om just det här mordet i förra avsnittet av Studio Krim. Och vi kan ju egentligen bara spekulera att det här skulle kunna ha någonting med Södertälje-konflikten att göra, den som pågår just nu. Men hur kommer det sig att någon från norrort blir inblandad i ett sånt här fall?
Som du säger, vi vet inte bakgrunden. Det kan ju vara många motivbilder till det här mordet, om vi säger så. Vi vet inte om det finns någon koppling mellan den här personen och mordoffret, men det känns ju, det troliga är ju att det här är en person som är anlitad som en utförare helt enkelt. Och det är ju inte helt ovanligt att i kriminella miljöer så lyckas man alltid skaka fram den här typen av personer som kan tänka sig ta på sig sådana här uppgifter. Sannolikt har han ju inte agerat helt ensam i alla fall, om vi säger så. Och kan vi nämna det att folk i hans omgivning som jag har varit i kontakt med, som har haft någon form av anhörigkontakt kan man väl säga, de beskriver honom som en bra person liksom så. Men tyvärr, han har inga konsekvenstänkande, han är väldigt lätt påverkad. Alltså den typen av personlighet som oftast utnyttjas av såna här gäng.
Uppenbarligen har det funnits ganska många sociala insatser för att försöka hjälpa honom på något sätt.
Ja, man har ju gjort insatser och alla har ju gjort sitt. Och jag kan se till och med i handlingar här att mamman bad till och med socialtjänsten att göra en sån här, vad ska vi säga, tvångsplacering, LVU-placering, för att han annars skulle rymma och sådär. Så att man ser ju att omgivningen har ju gjort allting, men tyvärr så verkar det ju, det är ju vanligt att det hjälper inte helt enkelt. Man kan alltid ropa på samhället och samhället agerar och så, men någonstans så funkar det inte riktigt. Det är för starka kriminella miljöer på något sätt. Det är som en malström som drar ner de här unga killarna i den här miljön. Och sen,
det är också en process, känns det som nästan. Alltså, så som du förklarar, att det börjar med att han är någon sorts springpojke först, hjälper äldre med att utföra vissa ärenden. Ja. Och åren går och till sist hamnar man... Alltså det, till sist tar det livet av en person. Och det som ger mig lite kalla kårar är ju att den här 30-åringen i Flemingsberg, alltså hans familj var ju i lägenheten, hans barn låg och sov
de
i ett annat
sov,
rum.
Ja, precis.
Sambon låg och sov. Men det är så kallblodigt på något sätt. Men här ser vi på något sätt vad det är som leder fram till den punkten. Och, ja.
Det är den här typen av dåd. Och för att få stopp på de här så gäller det helt enkelt att det måste liksom statueras så många exempel på vad som händer om man gör såna här saker för att få det att stoppas, tror jag. Alltså, det har varit för liksom dålig upp klaringsprocent på de här morden. Därför har morden blivit ett...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute, och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
En lösning på problem i den här världen.
Och man kan ju säga att polisen verkligen inte har legat till lä. För under förra veckan så greps ytterligare 5 personer misstänkta ha kopplingar till det här mordet på en 41-åring som sköts vid Enhörnaleden i oktober. Den första oktober när konflikten brann väl som hetast där i Södertälje.
Ja, det mordet blev ju väldigt uppmärksammat just därför att han inte hade någon som helst koppling till någon av de här falangerna utan för offer ändå helt enkelt. Och vi kan väl konstatera att, som du säger, de grep 5 ytterligare personer misstänkta för medhjälp till mord, allt ifrån medhjälp till skyddande av brottsling och underlåtenhet att berätta om mordet fast de har suttit inne med kunskaper. Och tidigare så sitter det också 6 personer häktade i det här målet. Så totalt 11 pers sitter alltså nu och samtliga har koppling till Saltskogsfalangen. Så det är klart att det har skapat, det har kylt ner läget såklart där ute. Och dessutom sitter ju en av polisen utpekad ledare häktad, åtalad under en pågående rättegång om utpressning dessutom. Vilket är en 12:e person. Och så det sitter många.
Och den som är misstänkt för själva mordet då är ju en 17-åring som vi har skrivit om tidigare. Och den här 17-åringen kanske inte är 17 då, eftersom det gjorts en åldersbedömning på honom och det pekar väl att han sannolikt är ett par år äldre.
Ja, och det blir ju helt avgörande för hur det här målet kommer att gå i slutändan, om man kan yrka på livstidsfängelse, vilket ju är liksom maxet ifall han skulle bedömas som över 18 när han begick det här, eller bara ett fåtal års frihetsberövande.
17 eller inte, det är i alla fall en väldigt ung förövare och vi kan ju se att han verkar ju som många andra kanske saknar någon sorts konsekvenstänk. Det är ändå att en 41-årig person har mördats av ingen anledning alls egentligen. För han har inga kopplingar till konflikten.
Ja, det är ytterligare en sån här ung person som förmodligen har fått satt liksom agera. Och en livsfarliga, alltså den här typen av personer är ju livsfarliga eftersom de också är villiga att utföra den här typen av dåd.
Ja, precis. För jag tänker, är det dra i för stor växel om jag nu börjar spekulera lite grann att Man har ju sett in väldigt många nu inom Saltsjöfalangen. Den mördade 30-åringen i Flemingsberg tros jag kopplingar till Ronna-falangen. Eller vi har åtminstone talat om det som att det skulle vara så. Är det så att man liksom tittar utåt och hyr in folk utifrån just för att kanske många av de egna med våldskapital sitter inne liksom?
Så är det ju faktiskt. Och vi har ju tidigare pratat om att man plockar in yngre personer i tonåren som utförare för våldsdåd. Och även, ska vi säga, ta hjälp av tjejer, rekrytera tjejer som transporterar narkotika och kanske värdesaker och annat. Vapen, vad vet jag. Men vi vet i alla fall att det är narkotika och värdesaker. Och polisen säger själva att det är, man ser personer utifrån som rör sig i den här miljön. Vi vet också att det finns kopplingar mellan, vad ska vi säga, vår personer från Vårbynätverket, det hållet, och Saltskogsfalangen. Men man kan i alla fall se att det finns sådana här kopplingar. Och det är lite intressant i det här sammanhanget att se att den misstänkta 20-åringen ändå har koppling till Rissne. Eftersom det finns en koppling Rissne-Vårby. Men det här är bara spekulation, för vi vet inte överhuvudtaget motivet. Vi vet inte om den här 30-åringen hade andra konfliktytor och att det är helt andra saker som har spelat in.
Mm. Det är ändå polisen som måste utreda de här frågorna, men ja. Ibland är det väl bra om vi kan också sätta de här sakerna i en större kontext på något sätt.
Ja, och där får vi kanske vänta lite innan vi drar några slutsatser egentligen fortfarande. Även om det finns liksom tecken som är intressanta på olika sätt, så ja, det är inte alltid den lättaste förklaringen att det man tror är när vi tittar utifrån på det och plötsligt så dyker upp något helt annat liksom. Mm.
Ja, vi kommer i alla fall ha anledning att fortsätta kolla vidare i båda de här fallen vi har pratat om idag. Och med det tänkte jag att vi kommer avrunda veckans avsnitt. Jag tänkte igen puffa för att vi vill jättegärna ha era frågor in till Sudokrim. Ni kan mejla in dem på min mejl som är ricardo.burrows@bonnynews.se. Stavningen hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Jag som har gjort podden heter Ricardo Burrows och är reporter på LT och gör den som vanligt tillsammans med Torbjörn Granström, LTs krimreporter. Jag tackar för att ni har lyssnat.